Hej och välkomna till avsnitt 1103 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer idag den 16 maj 2020 en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering om det senaste i USA, och vi kan väl börja med coronakrisen. För det är så här att Trumps chefsexpert på corona och sånt, Dr. Anthony Fauci, som leder epidemiavdelningen på NIHS, tror jag att det är, han har vittnat inför senaten. Kan vi berätta något om det? Eller säga något om det?
Ja, han åkte dit för att vittna i senaten, var det förra veckan, för några dagar sedan då, och det blev ju en ganska tråkig affär, för att demokraterna hade ju då förhoppningar, och de hade ju till och med uppmanat honom då och sagt att nu kan vi verkligen gå ut och tala om som det är och hur fruktansvärt Trump är att jobba för. De hade ju liksom hoppats på att Fauci skulle komma ut och på något sätt droppa en bomb i media som att Trump är ju förfärlig, men det blev en extremt tråkig affär. Jag såg inte hela, jag såg lite grann. Men det jag såg, det blev väldigt tråkigt. Han bara pratade om vad som pågick och fakta. Han ville bara diskutera fakta. Och sen så sa han också att han har en väldigt god relation till Trump. Och att arbetsrelationen med Trump är väldigt bra. Det är inte alls några problem med den. Så att deras förhoppning gick helt i kras. Och vad gäller, det var inte speciellt intressant för en person. Är man intresserad av vetenskap och sånt där, då hade det säkert varit intressant. Men för mig så var det ganska ointressant. Därför att det var en ganska tråkig affär. Han är ju saklig och han har en bra relation med Trump-administrationen, så att det var inte direkt några problem som han tog upp.
Nej, det är intressant nu också när man följer de här presskonferenserna, och de har gjort om lite grann i det här teamet som håller de här coronapressarna, träffarna nu. Och jag såg häromdagen på SVT Morgonstudion, då hade de ett reportage, ett inslag då om det här, och då hade de de har en USA-korre då, i USA SVT, som heter Stefan Åsberg, och han sa att Donald Trump, han är en av dem, han har inte ansiktsmask, och Stefan Åsberg menade att det beror på att Trump är fåfäng, han tycker inte att det är krädsamt, sa Stefan Åsberg. Och det kunde man se där i på rutan då, Trump, han hade ingen ansiktsmask och alla andra hade det, men Stefan Åsberg själv, som var i Texas i USA, han hade inte heller någon ansiktsmask. Så jag menar, vad säger man om det? Hyckleri liksom, också en fåfäng reporter då i så fall.
Jo, precis, vi kan också nämna till exempel att Stefan Löfven, har han ansiktsmask på sig? Det har han ju inte, va? Anders Tegnell då, den svenska epidemiologen då, han har ju till och med sagt att ansiktsmask, det fungerar ju inte, det är meningslöst. Så att man klagar på Trump i USA att han inte ansiktsmask, men samtidigt så verkar man stödja linjen i Sverige att inte bära ansiktsmask. Och den här konstanta hyckleriet från Sverige. Att det gäller att, om Trump hade burit ansiktsmask, då hade de klagat på det och sagt att han är en fegis. Det spelar ingen roll vad han gör.
Nej, visst är det så. Har vi något mer att säga om coronakrisen innan vi går vidare till det som kallas Obamagate?
Ja, det verkar ju som att USA håller ju på att börja öppna upp nu. Och flera av delstaterna som då har börjat öppna upp lite grann. Man var ju oroliga för att det skulle komma, nu vet man ju inte, för det har gått för kort tid, va? Så det kan ju fortfarande liksom komma fler fall. Men det verkar som att antalet nya coronafall i flera delstater som har öppnat upp fortsätter att gå ner, även om man börjar öppna upp lite grann. Så att den här omedelbara spiken då, som man trodde kanske väntade att skulle komma, man var orolig för, har inte kommit. Men det betyder inte att den inte kan komma om 2 eller 3 eller 4 månader eller vad det nu kan vara i framtiden, va? Men det är i alla fall så att det verkar som att på kort sikt nu i alla fall så har man kontroll på öppnandet av vissa delstater i USA. Det är väl i alla fall hyfsat positivt, därför att man måste ju helt enkelt, ekonomin håller på att kollapsa i flera delstater nu, så att det finns ju snart inga val längre. Jag menar, man måste göra någonting.
Ja. En fråga till på det här ämnet, jag tänkte börja kommentera. Jag såg en video häromdagen från New York, och då var det en kvinna som kom med sitt barn, de gick upp för någon rulltrappa från någon tunnelbana eller någonting. Och hon höll barnet i handen, och hon hade en ansiktsmask som var, den var väl nedgliden lite grann, och så kom det fram för typ 4-5 poliser med ansiktsmasker och brottade ner henne och tog barnet ifrån henne, och det såg helt bisarrt ut liksom. Det skulle aldrig hända i Sverige en sån sak. Eller vi har inte ansiktsmasker i Sverige då. Men liksom det såg otroligt brutalt ut. Då tänker jag så här, alltså, det där är ju verkligen att gå för långt. Vi pratar ju liksom inte om en terrorist som liksom har ett biologiskt vapen med sig, utan en person som har liksom kanske inte varit jättenoga kanske med sin ansiktsmask. Det räcker med att säga till liksom. Jag menar, sån här övertramp då på medborgerliga rättigheter, det gör ju onekligen att det måste bli en backlash mot hela den här nedstängningen i USA.
Ja, det är ju samma New York City där borgmästare Bill de Blasio har sagt att han vill förbjuda att folk ska kunna protestera. Att han vill förbjuda att folk ska utnyttja sin First Amendment, sina yttrandefrihetsrättigheter, för att protestera mot hans policies. Det är också viktigt att nämna det här, att precis samma, vad ska man säga, övervåld börjar ske i Kalifornien nu av demokratiska guvernören Gavin Newsom. Mm. Precis, och det här är ganska intressant. Samma Gavin Newsom i Kalifornien och samma Bill de Blasio i New York City, de släpper ut, och de vill släppa ut brottslingar, våldsbrottslingar från fängelser, för de är rädda för att de våldsbrottslingarna ska få corona i fängelserna, samtidigt som de ger sig på en kvinna vars mask har glidit ner lite grann. Så å andra sidan, man värnar om fångar och vill släppa ut fångar ut i samhället, vilket man har gjort i New York, och då har de begått nya brott, va? Och sen så kastar sig polisen över en person, en kvinna, som vars ansiktsmask har glidit ner lite. Och den här typiska vänsterliberala, vad ska man säga, inställningen, att man fjäskar för kriminella och sen ger man sig på vanliga medborgare som råkar ha lite oflyt en dag. Mm. Och liksom bara otur, som gör misstag.
Verkligen, och här har vi motsatsen mot de republikanska delstaterna, därför att där är man inte tolerant mot fångar, men man ser lite släck mot liksom medborgare.
Och vi kan ju ta det exempel, vi pratade om det för en podd för inte så länge sedan, den här kvinnan då som hade en hårsalong uppe i Dallas, som då blev nitad för det där, va? Men sen så kom ju då, vad ska man säga, högsta politikerna i delstaten Texas då till hennes hjälp då. Hon fick upprättelse, va? Okej, hon bröt mot lagen, men de insåg att lagen var väldigt galen på så vis, så man kan liksom inte, det fungerar inte i praktiken på så sätt man hade tänkt sig, och då måste man helt enkelt ge folk ett break. Medan i New York då ger man fångar ett break, och i Kalifornien ger man fångar ett break, men man ger sig på vanliga människor som då vill öppna upp sina företag, eller på något sätt som ska man säga, vars ansiktsmask bara glider ner lite grann. Det är ju, de har fel prioriteringar i New York och Kalifornien, i demokratiska delstater helt enkelt. De begriper inte verkligheten.
Nej, verkligen. Och jag kan ju efterlysa en balans, för att jag personligen, jag bor i Sverige, och här har vi nästan inga restriktioner alls, inte i praktiken i alla fall, utan du kan göra egentligen vad du vill. Och jag tycker inte att det är bra, eller jag tycker att det är bra, jag gillar ju friheten och så, men alltså, vi har ju inte lyckats med att stoppa den här smittan från att sprida, speciellt på äldreboenden och så. Så jag kan tycka att ansiktsmask i offentliga miljöer, på affärer och sånt, det vore en jättebra idé. Man kanske kan stå och dela ut dem utanför butiken och mitt annat. Men alltså sådana saker, alltså just balansen, det är ju det de verkar brista i när det kommer till demokraterna i USA, och vi brister också här i Sverige, men just den här balansen. Och jag tycker att även om det här är en vettig inställning, en lockdown i tidigt skede och sånt, det tycker jag är bra, och liksom vissa skydd, så det är just den här bristen på balans som gör att då kommer hela befolkningen att vända sig mot dem till slut. Jag menar, det här måste ju påverka, tycker jag, och demokraterna inför valet, att de håller på så här.
Ja, det gör det absolut, för det är ju inte bara republikanska väljare, demokratiska delstater som börjar bli förbannade, utan det är ju demokratiska väljare med. Jag menar, demokratiska väljare, de har ju också jobb, de driver ju också företag, de vill ju också ha lön och de vill ju också sätta mat på bordet, va? Så att det påverkar naturligtvis demokratiska, men framförallt gruppen oberoende väljare börjar bli jäkligt förbannade. Till exempel i Michigan då, där det är helt oresonabelt, där högsta domstolen blev inblandat, och även i Wisconsin där högsta domstolen då slog ner en lag som var stiftad av guvernören då, som de ansåg, du kan inte göra en lockdown helt enkelt. Och jag tänkte också nämna att Vermont där jag bor då har faktiskt, det finns en bra balans här. Man har gjort en slags mellanting mellan Sverige många andra delstater, för att Vermont är ju en demokratisk delstat, men det är en republikansk guvernör. Mm. Och då har man hittat den balansen, just för att man har då i till exempel New York och Kalifornien, där är det både kongressen och senaten i delstaten och guvernör, alla är demokrater, va? Och då går det ju åt helvete. Och det är samma i New York. Här så finns det ju den här balansen då, just för att det är demokratisk kongress, demokratisk senat i delstaten, men det är republikansk guvernör. Och då har man hittat balansen, och det har faktiskt fungerat väldigt bra här. Vi har haft väldigt lite problem förhållandevis relativt sett mot andra delstater med corona, och vi börjar öppna upp, och det har varit hyfsat nedstängt, men det har inte varit en riktigt total lockdown, men nu börjar det öppnas upp och företag börjar dra igång och så vidare, och det verkar som att det fungerar ganska bra nu under de senaste dagarna, affärer börjar öppna upp ganska till stor del och så vidare, va? Så att balansen hittas när det finns en balans mellan republikaner och demokrater i delstaterna. Och det är där som här New York och Kalifornien saknar helt enkelt.
Ja, mycket intressant. Om vi går vidare då till den andra stora och den riktigt stora grejen just nu i alla fall. Coronan är ju det här övergripande, men det har vi vant oss vid nu att vi har det här tillståndet. Men det nyaste, det senaste som har slagit ner som en bomb nästan, det är ju hela det här, det som kallas Obamagate. Och det här är ju ett ord som Trump, han tweetade ut det och skrev det på Facebook, Obamagate. Och då menade han att det fanns en konspiration, eller vilket ord man nu ska använda. Så man gjorde en setup i Obama-administrationen mot Trump och mot hans närmaste. Och det senaste exemplet är ju generalen då Michael Flynn, Trumps tidigare säkerhetsrådgivare som vi har poddat om tidigare då. Men vad är det senaste? Kan du berätta lite om det?
Ja, de här, det finns något som kallas för unmasking, med andra ord. Att Mike, normalt så ska ju då en person, Michael Flynn, han skulle då vara anonym. Man ska inte släppa. Michael Flynns identitet läcktes till Washington Post, vilket är kriminellt. Den som läckte den identiteten till Washington Post begick ett federalt brott. Det är liksom 10 år fängelse minst för det. Så nu är det frågan om vem var det som släppte det. Var det Joe Biden? Var det Obama? Var det Peter Strzok? Vem var det? Jag menar, så att alla de här namnen nu, så att USA har nu släppt, Trump-administrationen har släppt, det var faktiskt den här, vad heter han, Grenell, han är väl National Security,
Precis.
Chief of National Security.
Ja.
Han släppte i alla fall 39 namn på personer som bad, som bokstavligen aktivt bad om att få reda på vilket namn det var då som FBI utredde, va? Så man kan gå, så listan nu kan man gå ner till 39 namn, någon av de 39 namnen som inkluderar då Peter Strzok, James Comey, James Clapper, Samantha Power, Joe Biden. De namnen inkluderar, så någon av dem har släppt. Men att fråga efter namnet på vem Flynn var, det är inte olagligt. Jag menar, det görs tusentals gånger om året det här. Så att fråga efter namnet, men det olagliga är att det sen släpptes till media, det läcktes till media. Det är ett federalt brott. Det är ett felony, det är ett grovt brott. Så nu försöker man få reda på vem som släppte det. Men i alla fall Biden, så kan vi säga att Joe Biden fick en fråga. Det här visar också att Biden har ju panik. Han har ljugit om det här. Han intervjuades av ABC. Pratade vi om det här i förra podden?
Ja.
I alla fall, så han fick en fråga av ABC i en intervju då med en vänsterliberal journalist, där de frågar först Joe Biden, vet du om att den här utredningen mot Michael Flynn höll på att hända då? Och Joe Biden sa då, nej, det har jag ingen aning om. Sen så frågar den här journalisten då från ABC, Joe Biden, en följdfråga som Biden inte hade trott skulle komma upp förmodligen. Då frågar han, men vänta nu, du var ju inblandad i något telefonsamtal omkring allt det här, så hur kunde du inte ha vetat om det här? Så att de hade grävt lite grann där. Och Joe Bidens svar var då, oj, förlåt, jag trodde att du först frågade om jag visste om att Michael Flynn åtalades. Så först så försökte han ljuga om svaret, och sen så sa han att han inte förstod frågan helt enkelt, va? Vilket visar att han antingen ljuger eller att han är helt liksom bakom flöten numera. Oavsett så är det ju så att Biden har ju varit insyltad, alla vet om det, Biden är djupt insyltad i det här och han vet inte hur han ska slinka ur det här nu.
Nej. Och det intressanta här då, för att det är så mycket nytt som har kommit fram bara de senaste dagarna. Jag läste en artikel i The Hill som heter The Unmasking of Joe Biden, och där så berättar man också att även Barack Obama, presidenten då, han var specifikt intresserad av hur det gick med utredningen av Donald Trumps team, av Michael Flynn och sådana saker. Och det här är någonting som hans egen stab vart i justitiedepartementet vart förvånade över, att Obama kunde så mycket, att han var så insatt. Så att allt tyder nu på att både Obama och Joe Biden och väldigt många högt upp i Obama-administrationen var insatta i det här och i det här övergripande också. Och förr i världen, när Trump-teamet då, eller Trump-administrationen, sa att det här har hänt, Obama har spionerat på oss, då avfärdades det som en konspirationsteori. Trump är ute och cyklar igen, han kastar ut sig någon falsk anklagelse. Och idag så vet vi att det här stämmer. Alltså Obama-administrationen gjorde de här sakerna, och nu skrivs det överallt om det här, och Obamagate, vi har liberala journalister som menar att det här är överdrifter och det är påhitt, och republikanerna, de håller på att tvista sanningen igen så här. Men alltså allt jag läser när jag liksom läser om helheten av det här, det är att Obama-administrationen, de agerade verkligen på sätt som var, det var fuffens helt enkelt. Och ett bra exempel som gavs, det är att om Bush hade gjort så här mot Obama när Bush hade lämnat och Obama skulle inträda, då hade det blivit hysteriska rubriker, då hade det pratats om Watergate och det hade liksom varit överallt. Men det här, media rapporterar inte om det här på något liksom, mer om rubriker som hade behövts, för det här är ju sant nu, vi vet det här nu.
Absolut, svensk media, om jag förstår rätt, de rapporterar i princip ingenting om det.
Nej.
Så allt det här mörksligt. Men absolut, det här är rena fakta. Alltså, det är ingen snack om saken längre. Obama var djupt insyltad. Trump har nu bett senaten, framförallt den här Intelligence Committee-senaten och den här justitiekommittén då, i senaten, att dra in Barack Obama inför ett förhör under ed. Men Lindsey Graham, som leder den kommittén, är inte pigg på det. Så att det finns en anledning att dra in Obama och fråga vad exakt vet du, men anledningen att Lindsey Graham då, som sitter på den kommittén på en hög post, vill inte det, för han säger att det kommer att slita sig landet fullständigt, va? Så att han vill vara försiktig med att dra in Obama. Han kommer säkert att vilja dra in, han vill dra in James Comey, James Clapper och Peter Strzok och Lisa Page, alla de där. Men att han sa att om vi drar in Obama, då kommer helvetet att bryta löst, och då kommer media, och då kommer det bli fullt, då kan det bli krig i landet alltså. Tyvärr. Egentligen borde ju Obama dras in där, för att jag menar, jag är övertygad om att om att om demokraterna hade fått chansen att dra in, om Bush hade gjort något sånt här, så hade ju demokraterna dratt in George W. Bush för en sån här kommitté. Det är ju ingen snack om det, va?
Utan det är ju de... Fast jag kan dock säga att Bush vart försvarad. Det var ju så här att när Bush lämnade Vita huset 2009 i januari och Obama tog över, då var det jättemycket krav på att vi måste åtala Bush för krigsbrott, krig mot terrorismen, waterboarding och Guantanamo och allt det här. Och det var ett jättestarkt drev bland demokraterna att på något sätt nu ska vi hoppa på Bush. Men Eric Holder, som var då justitieminister under Obama, den här svarta killen då med mustasch, han sa att nej, det går inte, vi kan inte liksom hålla på så här, det skulle bli en evig blodcykel ungefär, så att han liksom satte nej där, så han hade i alla fall så mycket vett hade han.
Precis, jag tror man måste sätta en gräns på något vis, att även om Obama var insyltad så kanske man måste, just för att hålla landet hyfsat i balans.
Ja, presidenten, det tror jag. Ja.
Joe Biden eventuellt, men att dra in James Comey och James Clapper och de andra höga hönsen inom det här, de ska man absolut dra in. Ja. Jag tänkte också nämna det här.
Får jag säga en sak till om där innan vi lämnar här, det är att en intressant sak med Richard Nixon när det var det riktiga Watergate, då fick han ju fråga av den här brittiska journalisten, jag har glömt namnet nu, det är ett jättekänt namn men jag tappar det just nu, men som intervjuade Nixon då på tv, gjorde 10 timmars intervju med honom, Frost hette han. Han ställde en fråga till Nixon om Nixon tyckte att, alltså, hade det han gjort var rätt. Och Nixon svarade att jag anser att det blir rätt om presidenten gör det till rätt. Och det här är en inställning som, eller det här är liksom, det här bygger det resonemanget. Det är lätt att se det som något cyniskt, men det bygger på hur man tolkar konstitutionen. Vad har en president rätt att göra inom vissa givna ramar? Och Nixon menade att jag har rätt att göra det jag gör inom de ramarna som är getts till presidentämbetet. Det var det han menade, så det hade inget med hans person att göra. Och det är någonting som man har tagit avstånd från efteråt, därför att det här har blivit så liksom, ja, så där kan man inte säga ungefär, men i praktiken så är det så i alla fall. Det kan vi se på Obama och det kan vi se på Bush. Alltså presidenten har vissa befogenheter och alla som gräver ner sig i det här och sysslar med konstitutionen och så, de inser det. Och det är därför som, ja, kanske Lindsey Graham då säger att nej, vi måste hålla Obama utanför, och Eric Holder säger nej, vi måste hålla Bush personligen utanför.
Ja, och jag tror också det är bäst, för att Obama, drar man in Obama, då kommer helvete bryta lös. Så jag tror man måste...
Men det är intressant där, det är att Nixon hade rätt, även om ingen skulle säga så, utan det är intressant.
Ja, precis. Ja, han har rätt i saker. Jag tänkte också nämna, det som är viktigt att förstå är att när en president... vad ska man säga, klar med sitt presidentskap och en ny president kommer in, även om den nya presidenten kommer in från det motsatta partiet, va? Så det finns något som heter transition of power. Med andra ord, man liksom, den ena presidenten ska liksom leverera makten till den andra presidenten, och det ska ske på ett väldigt transparent, öppet och samarbetsvilligt sätt. Och Bush var väldigt skicklig på det. Han fick väldigt mycket beröm för att han, när det var transition of power från Bush till Obama, så var Bush extremt samarbetsvillig och gjorde allt han kunde för att det skulle ske fredligt och ske bra. Det som har visat sig nu under Obama, mycket av den här skiten som har pågått med Michael Flynn hände efter valdagen när Trump vann valet. För då insåg demokraterna, de räknade med att Hillary skulle vinna, då kan man bara sopa mattan, då försvinner ju allt, va. Men det blev ju inte så. Så mycket av skiten har ju hänt då under den här perioden som är transition of power. Så den perioden mellan valdagen och inauguration, vilket är typ då, knappt 3 månader. Typ 3 månader och sån här. November, 2,5-3 månader. Den ska egentligen vara väldigt, vad ska man säga, det ska vara samarbete, och det ska gå, det visar sig ju nu att Obama och hans administration motarbetade ju Trump fullständigt i allt kring just att eftersom det här då med Michael Flynn höll på att stå. Så att Obama har, som framstod då som en väl hyvens påg ungefär, som en väldigt trevlig kille, va, under ytan motarbetade Donald Trump genom den här transition of power så mycket han bara kunde, och hans administration. Så att den här tanken då med transition of power ska ske på ett fredligt och samarbetsvilligt sätt fullständigt krossade Barack Obama genom att motarbeta Trumps övertagande av presidentskapet. Och det tycker jag är väldigt, väldigt farligt. För det är ett hot mot demokratin. Så transition of power ska ske på ett fredligt och bra sätt. För man ska värna om landet och man ska respektera utfallet av valet. Och Obama-administrationen gjorde inte det. De äventyrade landets säkerhet enbart för att de ville jäklas med Trump som hämnd för valresultatet.
Jag håller helt med. Och orsaken till att det är så, för jag kan berätta att du nämnde att Bush, han gjorde det på ett väldigt fint sätt och vackert sätt mot Barack Obama. Men en person som inte gjorde det, och jag tror det var där all skit började, det var Bill Clinton. När han lämnade Vita huset i januari 2001, då var det så här, då tog Bush över. Och Karl Rove skriver om det här att då hade Clintons team, de hade på den tiden hade man ju såna här datorer, stationära datorer, och de hade petat bort tangenterna på datorerna och gjort massa såna här helt knäppa grejer. Alltså det var ju mer som alltså massa sådana saker hade de gjort. Inga såna här utredning och riktigt allvarliga saker, men bara för att liksom, bara för att det skulle bli besvärligt för Bush när han kom in ungefär. Så Rove skriver om det här att de hade lämnat pizzakartonger lite här och var. Alltså det var helt, det var helt vedervärdigt tyckte han då. Och Bush gjorde inte så, och jag tror inte någon har gjort så egentligen tidigare, men Obama gjorde så. Och jag tror att det här kan man mot Trump då, det här kan man härleda till att demokraterna är inte patrioter. Republikanerna, de älskar USA oavsett om de själva styr eller om en demokrat styr. Man älskar USA i alla fall, medan demokraterna, de tycker på något sätt att det handlar om ideologi. Vi har rätt, demokraterna, det är vår ideologi som är rätt, och när vi inte styr, när republikanerna styr, då är det något ondskefullt som styr. Så vår uppgift är inte att vara patriotiska och tjäna landet oavsett vem som styr, utan det är att tjäna våra partier, vår ideologi framför nationen. Det är det som skiljer demokrater och republikaner.
Ja, det finns ett talesätt här i USA, jag nämnde dem på en podd för länge sedan, där det, som man säger att älska dina barn mer än du hatar din exfru. Och det brukar jag säga, att älska ditt land mer än du hatar motståndarpartiet. Va? Men demokraterna, de hatar republikanerna mer än de älskar USA. Då återkommer det till det jag nämnde, att demokraterna helt enkelt inte patriotiska. De har för mycket hat som helt enkelt står i vägen för deras kärlek för landet. Va? Det är det som är problemet här.
Ja, verkligen. Har vi något mer att säga om det här? Det här är så djupt ämne så jag tror vi får något djupare sen. Men finns det något mer att säga?
Jag tänkte säga en sak, som att vi som trodde ju då för några dagar sedan då, att eftersom justitiedepartementet med Bill Barr i spetsen hade ju, de har ju då sagt att vi tänker inte fortsätta åtala Michael Flynn, ärendet är över. De skickar dokument till domaren då, som heter Emmett Sullivan, han är en aktivistdomare, demokratisk politik, ideologi kan man säga. Och då hade man ju då bett honom då att lägga ner fallet och frisläpp Flynn och allting nu. Men nu visar det sig det att domaren då, han har ju inte ett skvatt intresse av att göra det som han var förväntad att göra. Va? Så han har gjort något väldigt ovanligt nu, domaren då, i Michael Flynn-fallet. Där han har nu kallat in en Trump-hatande, Michael Flynn-hatande advokat för att förklara för domaren varför domaren inte ska låta Michael Flynn gå fri. Som andra ord, domaren i fråga vägrade släppa in personer som hade positiva saker att säga om Michael Flynn. Han sa att jag vill inte höra något positivt om Michael Flynn. Det vill han inte höra under hela rättegången helt enkelt. Va? Utan jag ville bara höra dåliga saker. Så nu har han då släppt in en välkänd åklagare och advokat som då ska, för att han ska få höra vad finns det för skit vi kan höra om Michael Flynn. Det finns nog mer skit vi kan dra upp nu. Övertyga mig varför jag inte ska frisläppa Michael Flynn. Och det är väldigt ovanligt, det är väldigt, väldigt falskt och fult. Så domaren genomgår nu en aktivistisk, vad ska man säga, håller på med en aktivistisk roll genom att ta lagen i egna händer. Det har han väl rätt att göra i och för sig, men det är väldigt, väldigt konstigt och väldigt, väldigt opassande. Så vi får se hur det här slutar. Så att frisläppningen verkar ta längre tid än vi hoppats på.
Jag kan säga att jag håller på att läsa Michael Flynns bok som heter The Field of Fight. Och han var ju, som jag sa i våran förra podd då, som handlade om Michael Flynn, han var en general som var väldigt aktiv i kriget mot terrorismen, mot Al-Qaida i Irak och även Afghanistan och sådär. Och jag har just börjat läsa boken, så jag ska inte ge en recension här. Men det lilla jag läser i förordet och så, det att han skriver att han är väldigt kritisk till Obama-administrationen, men även till Bush och så här. Han menar att det jag sett på fältet, det är ondska och det är radikal islam. Men vi kan inte liksom prata som om att islam inte hade någonting med det här att göra. Och jag tror verkligen att det är en punkt, och vi pratade om det förut också, som verkligen brände i Obama-administrationen. Man betraktade Michael Flynn som någon slags islamofob, vilket han inte alls var, utan han pratade mycket att det här är ett samarbete, men det finns ändå en ideologi här, och den måste vi benämna vid namn, därför att om vi inte känner våra fiende och förstår vem den är, så kan vi inte vinna det här, och vi måste vinna, därför att det här är jämförbart med andra världskriget, skriver han, alltså det är en global konflikt, och den är, ja, om vi inte vågar säga det så kan vi inte vinna, menar han. Och det i sig är ju helt rätt, alltså ja, men det är klart, det framstod som radikalt i Obamas ögon.
Ja, jag menar, vi ser hur det går i Sverige när man inte vågar säga saker och ting öppet. Men det går ju, Sverige är ett perfekt exempel på hur det går åt helvete när man inte ens vågar nämna saker vid namn.
Verkligen, verkligen. Så. Ja, har vi något mer om något annat som inte har med de här?
Ja, jag tänkte nej, men det har kommit fram en ny opinionsundersökning nu. CNN var det faktiskt som gjorde opinionsundersökningen, men resultatet blev inte vad CNN hade hoppats på, antar jag. Jag tror det finns någonstans 18-20 stycken så kallade battleground states då, som är svängdelstater med andra ord. Och Trump leder 15 av dem, så han leder väl 75% av de svängdelstaterna nu. Så att siffrorna talar väl nu för att Trump går bättre och bättre. Och som vi nämnde i en annan podd med opinionssiffror är ju att Trump har ett stort övertag i vad gäller popularitet och stöd, vad gäller ekonomisk, vem som kan hantera ekonomin bäst. Så att opinionsundersökningarna börjar nu visa mer och mer att Trump kommer få verka ha ett övertag, och om då han kommer att vända den här ekonomin då, vilket jag tror kommer faktiskt ske, så tror jag att Biden får svårt. Biden har ju också, som vi pratade om, han, problemen eftersom han nu släpper ur sig grodor, och det här vi nämnde då förut, han ljuger om inblandningen med Michael Flynn. Han har mycket obesvarade frågor som han inte helt enkelt kan dölja, de kommer att komma upp, va. Så som vi sa, att Biden, hans stora fördel är att han kommer ju sitta hemma och inte hoppas på att ingen kan, att han inte behöver säga någonting. Det är hans liksom stora förhoppning, va. Mm. Men i alla fall, undersökningar visar nu att Trump verkar gå bättre och bättre, och om delstater börjar öppna upp och ekonomin går bättre och börjar komma tillbaka, så tror jag att Trump kommer att vinna det här valet.
En av de här svingdelstaterna, det är Pennsylvania, och Trump var där häromdagen för han skulle prata inför någon, på någon så här medicinsk grej där då.
Ja, just det.
Och då intervjuades han av Washington Examiner, och då fick han en fråga om Joe Biden, därför att Joe Biden har tillsammans med Bernie Sanders utsett Alexandria Ocasio-Cortez, den här progressiva kvinnan, till att vara en av ordförandena i en panel om klimatförändringar. Och Trump, han sa att om du frågade Joe Biden så skulle han inte ens veta vilka han har namngett. Joe Biden här has absolutely no idea what's happening, sa han. Och att det är så, det är för att AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, hon är en katastrof, och Joe Biden verkar inte fatta det, så han har ingen koll alls. Så att det är ju typiskt Trump-humor, tycker jag var rätt kul.
Anledningen att Joe Biden, det fattar ju alla det här, att det är enbart bara för att fjäska för Bernie Sanders väljare. AOC, hon gav ju Bernie Sanders sitt fulla stöd, och hon har ju en stor väljarskara efter sig, så att han helt enkelt fjäskar för den väljarskara. Joe Biden, om han vinner valet, kommer omöjligen att kunna regera på ett vettigt sätt. Därför att han då syltar sig in sig med den här extremvänstern som han måste liksom hoppa i säng med enbart för väljares skull, va. Men han kan ju omöjligen göra saker och ting som han påstår sig vilja göra och samtidigt tillfredsställa den här extremvänstern. För att mycket av dem, vi kan ju till exempel ge exempel på demokraterna i kongressen nu har ju gjort en 3 biljoner med B, trillion i USA och dollar. De hade just godkänt en 3 trillion dollar stimulanspaket för USA för det här coronakrisen, men det visar sig att det är bara en dynga. Den kommer ju få omedelbart stopp i senaten. Därför att det är mycket av det som ingick i den har ju Joe Biden egentligen inget intresse av, utan det är bara såna här extremvänsterprojekt som de då vill kasta in pengar på.
Mm.
Och det visar ju då att stödet då, vad ska man säga, eller de här saker och ting som blir godkända nu i kongressen, som måste godkännas då av det här extremvänsterfalangen i kongressen, blir galenskaper. Till exempel, ett exempel på det är som att i det här senaste då stimulanspaketet som då godkändes av demokraterna i kongressen, var 14 demokrater röstade emot. 14 demokrater röstade emot det, som de sa att det här är ju vansinne, alltså det här är ju, finns ju inte en chans, det är ju bara tokerier. Cannabis var ett mycket större ämne. Cannabis nämndes, jag tror jag såg någonstans, cannabis nämndes 65-70 gånger i dokumentet, medan ordet jobb endast nämndes typ 50 gånger. Så det var mycket större, vad ska man säga, det var mycket större vikt på cannabis än på jobb i den här nya stimulanspaketet, va. Så de bara proppade in massa vänsterextrema idiotsaker som hade noll med problemen i dagens problem att göra, va.
Och det egentliga syftet var väl att på något sätt stimulera jobb.
Precis, det var egentligen syfte, va. Men de vill satsa på att stimulera cannabisverksamheten istället för jobben. Och det visar ju, och det är det Biden då måste ha att göra med. Han pratar om jobb, och jag representerar då de här knegarna i USA. Men för att jag ska få vänsterfalangen med mig i kongressen då och välja vänsterfalangen, ja, då måste jag strunta jobb, och då måste jag bara istället satsa stenhårt på cannabis. Mm. Och då visar det sig att det går ju inte att regera på det viset.
Nej visst. Lite humor, jag kan flika in att jag läste en, det var Donald Trump Jr. och Donald Trumps son som blev ut på Facebook, en ganska rolig grej, och den heter What if normal people talked like Joe Biden, och det är en person som, han säger massa Biden-citat i olika absurda situationer, det är jätteroligt, så jag tycker ni kan, det finns säkert på YouTube också, What if normal people talked like Joe Biden. Lätt rätt på det, det är väldigt underhållande. Men jag tänkte också så här, alltså nu när det, alltså det börjar dra ihop sig nu, både i presidentvalet och i samband med, alltså alla de här konfrontationerna mellan Joe Biden och Donald Trump och så. Och alltså, när Biden håller på med såna tabbar och såna missar, finns det någon chans alls att, alltså, att fler och fler demokrater kommer att överge honom? Alltså inse att du fixar inte det här, du har liksom för många personliga problem, det här med Michael Flynn och liknande, att även demokraterna på något sätt kommer att liksom lägga av med den här. För jag tycker lojaliteten, den är nästan fanatisk. De verkar ju på något sätt skydda honom mot Tara Reids anklagelser till exempel och massa annat. Jag menar, kommer han till slut att säga att nu har vi fått nog, alltså det går inte det här?
Jag tror faktiskt att hatet mot Trump är större än så. Man inser att okej, jag hatar Trump så mycket att jag bokstavligen det här med att jag har principer emot till exempel att lyssna på kvinnor och stöd kvinnor. Jag är beredd att liksom tänja på de gränserna för jag hatar Trump för mycket. Så jag tror demokraterna tror jag inte, den gruppen är som det, de kommer rösta på Biden. Men som sagt, för en tredjedel av väljarna i USA är ju oberoende väljare, independent. Den är den gruppen som är viktig här. Mm. För det är den som är gruppen som säger att okej, jag hatar inte Trump, jag älskar inte Biden, men jag inser att det är något som inte står rätt till med Biden, och där går gränsen för mig. Mm. Det är sådana som helt enkelt inte är beredda. Man röstar in, många demokrater, de röstar inte för de stödjer Biden, de kommer rösta för att de hatar Trump. Det är deras röst. Och Tara Reid i princip har ju sagt samma sak. Att hon har ju röstat demokratiskt. Jag hörde någon annan som sa, jag minns inte vem det var, som sa just det nyligen. Att jag kommer fortfarande, även om det här med Tara Reid och Biden, jag ogillar det, jag tror på Tara Reid, så kommer jag ändå rösta på Biden därför att alternativet är ännu värre. Det är typ sådär. Men det är den oberoende gruppen som jag tror är en stor grupp och som kommer att vara avgörande. Jag tänkte på en sak, Joe Biden, på tal om Biden igen. Varenda gång han öppnar truten så går det i skogen. Bara för ett par dagar sedan så hade han en virtual town hall. Men då hade han ett litet möte då. Han skulle prata om ditten och datten, vad det nu var. I alla fall, då blandade han ihop saker och ting. Så han sa att USA har förlorat 85 000 jobb och miljontals liv under coronakrisen.
Okay.
Sanningen är ju det att USA har förlorat miljontals jobb och 85 000 liv. Så han blandar ju till och med ihop det. Och det då när man sitter i town hall, när han kan då sitta med sina anteckningar framför sig och i princip läsa rakt av. Ändå så, och sen så stakar han och stammar så. Han lät ju som han hade ingen aning om vad han skulle säga, va? Nej. Och så gick det ändå så galet snett. Så att det hur han än gör så går det åt skogen när han öppnar truten, va?
Mm. Ja, verkligen.
Jag tänkte bara nämna en sak till som också har med media att göra. Jag läste faktiskt en väldigt bra, jag vill, om man får promota en artikel här som jag läste. Mm. Så många pratar ju om media. Man läser ju svensk media att Trump, han är ju galen, han är hit och han är dit och så vidare. Och alla presskonferenser. Men jag läste media av någon som heter Ian Fernheden. Mm. Som skrev en väldigt bra artikel i förnuft.se. Hur många politiker håller presskonferenser direkt med reporterna som Trump? Och han sätter verkligen fingret på det som Sverige inte fattar. Och svenskar aldrig blir informerad av. Att Trump är jävla... Mm. Bokstavligen, folk kan ju läsa den själva. Men poängen med artikeln är ju att Trump är ute och pratar med media och svarar på frågor. Och svarar på impromptu frågor. Liksom frågor som då, folk ställer frågor och Trump svarar utan att ha liksom förberett sig, va? Och sånt sker inte i Sverige. Och det är något som aldrig svensk media rapporterar om. Att det är där demokratin ligger. Folk gnäller på att Trump är ett hot mot demokratin. Tvärtom. Det är ju löven som gömmer sig från media som ett hot mot demokratin. Trump är ute och svarar på frågor kors och tvärs överallt jämt. Mm. Det är demokrati. Och det är någonting som svensk media och svenska ofta inte begriper. Mm. För svensk media rapporterar aldrig att det sker.
Nej, precis. Då kan jag rekommendera en annan text på Radio Bubbla. Och den handlar om, rubriken heter När man börjar längta efter Kim Jong-un radio. Och den pratar lite grann om Sveriges Radios USA-podd. Och det här är inte en podd som jag lyssnar på regelbundet. Jag lyssnar på den, alltså något avsnitt jag lyssnar på. Men jag tycker inte att den är bra. Utan det är hela tiden det här demokratiska. Liksom, de hämtar demokratisk propaganda och kör det rakt av. Jag menar, du och jag gör inte det. Vi hämtar inte propaganda rakt av från Fox News eller någonting. Utan vi gör egna analyser. Men det tycks de inte göra på Sveriges Radio alls. Och den här personen sa att nu på Sveriges Radio senaste USA-podd så pratade de om Michael Flynn, och då sa de att nu ska vi gå tillbaka till historien, och så gick de tillbaka till 2017, så långt gick de tillbaka, inte hela den här förhistorien eller allt det som vi pratade om i vår förra podd. Så jag menar, det finns ju oerhörda brister i svensk media, så att det är jättebra att det finns sådana här alternativ, verkligen, och ja, väldigt bra.
Ja, med de resurserna som svensk media besitter dessutom, som betalar av skattebetalarna. Och det är där egentligen stora skandalen är. Om det var privat media som pröjsar för sig själv, då var det ju en sak. Men skattebetalarna betalar för den här skiten som helt enkelt släpps i public service i Sverige.
Mm. Nej, verkligen. Jag menar, sådana som Ian Fernheden och jag, så här, vi jobbar ju gratis och vi gör ett bättre jobb än dem. Liksom, så att...
Absolut, inget snack om det.
Ja. Okej, men ja, har vi något mer förresten?
Nej, jag tror att det ungefär rundar av det för min del.
Ja, okej, men tack.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1103 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd, som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.